Vi läser ifrån Matteus evangeliet. Vi kommer att följa med i Matteus återgivning av påskens händelser under den här helgen. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig, om du inte har gjort det förut, och även om du har gjort det förut, att ta särskild tid till att läsa de här texterna och liksom få se det här igen. Det är så lätt, särskilt med det här som vi gör samma sak en gång om året, så har vi hört det förut och vi tänker att vi vet om det förut. Men ta tid att möta de här händelserna. Följa med Jesus under de sista dygnen. Se vad som skedde, känn hur det doftade, lyssna efter ljuden. Ta tid att följa med i år. Vi läser från kapitel 26, från vers 17. Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Var vill du att vi ska ordna för påskmåltiden åt dig?" Han svarade: "Gå in i staden och hälsa den och den att er mästare säger: min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar." Och lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen lade han sig till bords med de 12. Medan de åt sade han: "Sannerligen, en av er skall förråda mig." De blev mycket bedrövade och började fråga honom en efter en: "Det är väl inte jag, herre?" Han svarade: "Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född." Judas, som skulle förråda honom, sade: "Det är väl inte jag, rabbi?" Jesus svarade: "Du har själv sagt det." Medan de åt tog Jesus ett bröd. Och efter att ha läst tackbönen så bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: "Tag och ät. Detta är min kropp." Och han tog en bägare och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa: "Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag du har drickit det nya vinet med er i min faders rike." När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Lärjungarna, nu ska vi se, jag har ingen så. Lärjungarna sitter tillsammans och firar påskmåltiden. Den här gången så var det i ett hus hos någon som åtminstone kände Jesus tillräckligt väl för att veta vad det handlade om. Förmodligen en sympatisör till honom i alla fall. Det räckte att de sa att mästaren har sagt min stund är nära för att de skulle öppna sitt hem. De hade firat påskmåltiden många gånger. Varje år, så länge de hade levat, hade de firat den här måltiden. Läst samma texter, bett samma böner, sjungit samma sånger, ätit samma mat. Påmint om samma kamp och samma berättelse. Glatts över samma räddning och Guds uppehållande nåd när deras förfäder hade gått genom öknen. Först ut ur slavlandet. Och sen hur de hade vandrat genom öknen, funnit källor till liv där inget liv kunde finnas. Sen de hade träffat Jesus så hade deras påskfirande blivit lite annorlunda. De hade firat på olika ställen.
Som den där gången de hade firat påsken vid Tiberias. Det var precis innan han hade mättat alla de här människorna. Han hade gått på vattnet. Säg vad man vill om Jesus, men tråkigt hade man aldrig tillsammans med honom. Det hände alltid en massa saker runt omkring honom. Och där sitter de nu och pratar och läser och sjunger. De kanske skojar med varandra, pratar gamla minnen. Påminner sig om vandringen. Två personer vid bordet sitter inne med en hemlighet. Två personer vid det här bordet vet att det här är sista gången som de samlas på det här sättet. Som de får äta tillsammans. Den ena av dem är Jesus. Han har vetat det länge. Och så sent som 2 dagar tidigare så har han påmint sina lärjungar. Han har sagt det rakt ut. Nu kommer påsken, och när påsken kommer ska människosonen utlämnas för att korsfästas. Han hade börjat att prata mer och mer på det där sättet den sista tiden, och lärjungarna tyckte nog att det var lite obehagligt. Men å andra sidan så pratade han ju ofta i gåtor och liknelser som ingen kunde förstå. Det bästa var nog inte bry sig om det och vänta på att han skulle förklara vad han menade egentligen, för det brukade han alltid göra förr eller senare. Den andra som visste och Judas. Och han visste det för att han hade redan fått betalt. Vi vet egentligen inte så mycket om honom. Evangelierna berättar inte om hur och varför han började följa Jesus. En del menar att han var med i samma aktivistgrupp som Simon Zeloten. Att han hoppades på att Jesus skulle göra revolution. Och att det var därför han följde honom. Vi vet att han var duktig med siffror. Eller, vi kan anta det i alla fall. Vi vet att han hade en tendens att vara generös emot de fattiga. Och därför hade han också fått ansvaret för kassan i gruppen. Vi vet inte riktigt vad det var som hade drivit honom till att göra det han gjorde. Det enda texten avslöjar är att efter den där händelsen i Simons hus, när den prostituerade kvinnan hade kommit in och smort Jesus med sin balsam, så hade Judas gått därifrån och raka vägen till översteprästerna för att sälja sin mästare. För 30 silvermynt, som var den fastslagna priset för en död slav, eller ersättningen för en död slav. Judas och Jesus delar hemligheten. Och Judas är rätt säker på att Jesus är honom på spåren. Han säger det mer eller mindre rakt ut när de doppade brödet i skålen tillsammans. Lyckligtvis så verkar ingen av de andra riktigt ha uppfattat att det var just honom som Jesus pratade om. Alltså, snacka om dålig stämning. Det är svårt att sitta på en fest när man vet någonting allvarligt som man inte kan berätta för andra. För snart 5 år sedan är det väl. Eller är det mer? Nej, ja. Ja, det är mer. Ursäkta, Matilda. För ett antal år sedan, så 2012, så fick min far veta att han hade cancer i lymfsystemet. De hade upptäckt en tumör och de hade kunnat konstatera att den hade spridit sig. Men de visste inte riktigt vilken modertumören var och var den satt. Det var en ganska allvarlig situation, så de ville börja behandlingen direkt. Men min far sa nej. Därför att bara 2 veckor senare så skulle jag och Matilda gifta oss. Och han ville inte att andra skulle få veta det här. Han ville inte att vi skulle få veta det heller. För han ville inte förta glädjen. Och därför så satt han där på festen mitt i all glädjen. Och där var det bara han och hans hustru som visste att det faktiskt kunde vara slut rätt snart. Och jag undrar hur han kände det då. Jag undrar hur Jesus kände det på den här festen. Han sitter omgiven av sina allra närmaste vänner. De har spenderat dag och natt tillsammans. De har gått långa sträckor. De har delat med sig av sina innersta tankar. De har följt honom i svårigheter och i framgångar. Och han älskar dem. Var och en av dem. Och han hade valt ut dem och kallat dem personligen. Var och en av dem. Och så visste han att det här är den sista kvällen vi kommer att ha tillsammans på den här sidan graven. Och han visste att det som skulle komma senare samma kväll är liksom början på den svåraste, tyngsta prövningen som någon människa någonsin har stått inför. Och han skulle möta den alldeles ensam. Övergiven av alla. De hade lovat honom. Var och en av dem lovade honom dyrt och heligt. Att de aldrig skulle överge honom. Petrus sa till och med att om jag så måste dö med dig, kommer jag aldrig att förneka dig. Och de andra stämde in, sa samma sak. Och Jesus visste att de menade. Han visste att de ville det. Men han visste också att när den svåraste stunden kom skulle de alla komma på fall. Och det är det som gör det så stort. Det som Jesus säger och gör den här kvällen. I slutet av måltiden, det som står på väggen här. Från vers 26 och framåt står: medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen så bröt han det och gav åt sina lärjungar och sa: tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare och efter att ha tackat Gud så gav han den åt dem och sa: drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Drick av den alla. Med tanke på vad Jesus visste. Han visste att innan den här natten var slut så skulle en av hans närmaste förråda honom. En annan av hans närmaste skulle förneka att han någonsin hade känt honom. Och alla de andra skulle överge honom. Och därför säger han till dem: ta emot min kropp. Drick av den alla. Det är som att han vill stryka under. Att han vill att alla ska ta emot den. Också du, Judas. Fast jag vet vad du har gjort och vad du är på väg att göra. Trots det så sträcker Jesus ut förlåtelsens bägare till honom. Med uppmaningen att han ska ta emot och dricka. Det händer ju att vi, när vi står inför nattvarden, att vi tvekar. Det har varit lite olika genom olika tider och i olika traditioner. Men ibland när vi har talat om nattvarden så har vi gjort det på ett sätt som har gjort att människor avstår ifrån det livgivande brödet och gåvan som är Jesu blod. Därför att man inte tror att man är värdig. Att man inte är tillräckligt helig. Paulus, när han skriver om nattvarden, om Herrens måltid i första Korintherbrevet, skriver en varning. Han skriver att den som äter Herrens bröd och dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har syndat emot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv och sen kan han äta brödet och dricka bägaren. Och när vi har läst de här texterna så har vi tolkat ibland som att jag måste vara syndfri innan jag kommer till nådens bord. Jag måste pröva mig själv och se om jag duger, om jag är värdig att ta emot den. För att jag vill inte synda emot Jesu kropp och blod. Och det har hänt att man har stängt ut andra människor. Att vi har pekat ut folk som vi inte tycker är värdiga att ta emot nattvarden. Om någon har blivit gravid för tidigt. Om någon har begått något synligt och fult fel. Om någon var för fattig, för smutsig. Vi har haft olika skäl genom årtusenden för att stänga människor ute ifrån bordet. Andra har vi inte ens behövt stänga ute, för de har själva känt att jag inte är tillräckligt helig. Jag är inte tillräckligt värdig. Men det är inte alls det som Paulus talar om. Det ska vi gå igenom någon annan gång, vad det egentligen är han pratar om. Men det handlar inte om att du behöver vara syndfri för att, och helig. Att du behöver vara värdig att ta emot. Det är som Martin Luther skriver om det i sin stora katekes. Att den som anser sig vara ovärdig att gå till nattvarden gör det förmodligen alldeles för sällan. Den som tror att jag själv är ovärdig att ta emot detta, det betyder förmodligen att jag behöver göra det oftare. För jag behöver få höra och ta emot och förstå. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Och när vi tar en stund innan nattvarden för syndabekännelse, så handlar inte det om att vi måste vara... Återigen, det handlar inte om att vi ska rena oss innan vi kommer för att ta emot gåvorna. Men ibland är det så, när vi bär på något särskilt. När vårt hjärta är tyngt, när vårt samvete pockar på det där som vi inte vill att någon ska få veta. När vi sitter som Judas på festen och vet det där som ingen av de andra vet. Så behöver vi ibland få säga det. Få tala om det, sätta ord på det till Gud. Och få höra någon säga, du är förlåten. Inte för att det är liksom biljetten fram till nattvardsbordet, utan därför att vi behöver få veta att vi är förlåtna. Om vi ska våga oss fram till nådens bord frimodigt, utan fruktan. Jesus visste vilka han talade till. Och han vet vad vi går för. Precis som han visste vad Judas och Petrus hade för sig. Och han säger samma sak till oss. Denna skärtorsdag som han sa till sina närmaste vänner. Tag och ät. Detta är min kropp. Drick av den alla. Detta är mitt blod. Förbundsblodet som utgjuts till syndernas förlåtelse. Förnekare, fegisar och till och med förrädare är välkomna. alla som är villiga att ta emot hans kropp, ta emot hans blod, ta emot hans offer. Och ta emot alla som ser sitt behov av den eviga förlåtelsen som han och bara han kunde vinna åt oss på korset. Detta är vad vi bjuds in till idag. Så låt oss be tillsammans. Mästare, vi kan inte tacka dig nog för din nåd. Vi kommer aldrig kunna förstå den. Och orden vi använder kommer alltid att vara för små. Men vi ber, Herre, att du som ser rakt in i våra hjärtan, rakt in i djupet av vår själ, vi ber att du ska ta emot oss som vi är. Ta emot vår tacksamhet. Ta emot vår ånger. Ta emot vår längtan efter det som är bestående och beständigt. För utan dig, Herre, är vi förlorade. Vi ska ta en liten stund nu tillsammans i tystnad. När vi låter Gud få tillfälle att rannsaka våra hjärtan. Och känn dig fri att, du behöver inte säga någonting högt, men det som flyter upp till ytan, låt Herren få veta det. Låt Herren få se det. Låt Herren få lyfta det av ditt hjärta och vet att det som du har lämnat till honom, det kommer aldrig någonsin att plåga dig mer. Den som sonen gör fri är sannerligen fri. Vi tar en stund i tystnad. Far, vi vet att du ser. Du vet vad som finns gömt i de mörka skrymslena. Det som vi kanske inte ens själva vill se. Vi ber, Herre, att du ska se i nåd till oss. Vi har ingenting att dölja. Ingen chans att dölja det för dig. Det enda vi kan konstatera är att du har sett precis vilka vi är och att du ändå står kvar med armarna utsträckta för att ge oss liv. Så vi ber, Herre, för Jesu Kristi skull, förlåt oss vår synd. Guds ord lovar oss att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synden och renar oss ifrån all orättfärdighet. Och därför så kan jag frimodigt säga till dig, du är förlåten. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.